hedersrelaterat våld och förtryck. Att en familjs anseende är beroende av hur flickor och kvinnor i familjen beter sig. I över 20 år har samhället talat om krafttag, om att synliggöra.
Delaren i hedersnormerna, det är föreställningen om oskuld, om kvinnors sexuella renhet och rörthet.
21 januari 2002 mördas Fadime Saindal med flera skott av sin egen pappa. Vad har hänt sedan dess?
Fadime var redan en person som verkligen förstod mycket, mycket mer än vad politiker förstår idag.
Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning är delar av hederskontexten. Företeelser som blir livslånga trauman. Orkar vi se flickorna som behöver oss? Och vem står på deras sida?
Hon sa först att vi ska till en läkare för att se om du är oskuld eller inte. Det här gjorde jätteont att höra. En av mina bröder kallar mig för hora.
Du lyssnar på Ångestpodden serie Vi måste prata om hedersförtryck. Och idag träffar vi Jasmin som lever under hedersförtryck just nu.
Hej allihopa och välkomna till avsnitt 411 av Ångestpodden och vår andra del i serien Vi måste prata om hedersförtryck.
Hej.
Hej.
Det här blev ju ett väldigt speciellt avsnitt.
Mm.
Vi hittade ju ett Instagramkonto som heter Mot hederskultur. Och så skrev vi ju till det och fick då kontakt med Jasmin som driver det här kontot. Och jag ska vara ärlig Sofie, men jag trodde nog inte att vi skulle få med någon som liksom lever i det här nu. Även om det var min yttersta önskan och mitt mål.
Mm.
Och jag kunde inte drömma om att det skulle vara så klok och fantastisk kvinna.
Nej, alltså jag är så full av beundran och ser verkligen upp till det modet som alla kvinnor har som vågar prata om det här, både om man redan har varit med om det som ju till exempel Sara har och andra gäster som vi också kommer ha med oss, men att liksom våga prata om det när man befinner sig i det just nu och liksom, alltså Jasmin, ni kommer ju höra det, men hon lever ju som ett dubbelliv.
Exakt. Och jag tycker att det säger väldigt, väldigt mycket om hur svåra de här frågorna är. En sak som har slagit mig är att det är många som har skrivit till oss om serien, men det är inte så många som delar den. Är man så rädd?
Fast tycker du inte ändå? Vi fick ju jättemycket delningar på trailern.
Mm, jo, men det fick vi, men inte typ, alltså jag trodde typ det skulle vara ännu mer.
Ja.
Så det är en liten uppmaning att faktiskt dela.
Det är lite så, jag är så fucking besviken.
Nej, men det här är verkligen en uppmaning att faktiskt dela de här avsnitten. Mm. För de behöver höras, vi behöver förstå vad som händer i alltså hedersrelaterade kontexter. Och vi behöver lyssna på de här kvinnorna och flickorna.
I den här andra delen av poddserien träffar vi Jasmin, en ung tjej som lever under hedersuttryck just nu och driver Instagramkontot Mot hederskultur.
Ja, jag är en tjej på 23 år som har levt med eller har levt i hederskultur sedan jag i princip föddes. Och det har ju blivit värre ju äldre jag har blivit.
Mm.
Och i början så var det ju så att jag nästan höll med det jag fick höra från familj och släkt. Men i senare år när jag blev äldre så insåg jag att det här är jättefel.
Jasmin önskar sig frihet. Att få älska vem hon vill, göra vad hon vill, klä sig hur hon vill. Så ser det inte ut idag och hennes liv har kantats av ständig kontroll över hur hon lever och med vem hon gör det.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ångest, då tänker jag ju på de situationer jag har varit med om. Alla hot och att jag hela tiden måste tänka på vad jag gör, vad jag säger, vad jag har på mig när jag är med släkt och familj. Och att jag hela tiden måste ha lögner i huvudet ifall jag får någon fråga, ifall de undrar något. Så måste jag alltid vara redo med någonting. Och jag får också den känslan när ibland får de mig att känna som att jag gör fel. Väldigt ofta. Och då blir jag fast i det här. Vilket liv ska jag leva? Vad är rätt egentligen? De tankarna får jag ju ofta.
Jasmin heter egentligen något annat. Nu rullar vi intervjun med Jasmin från vår poddstudio den 16 november 2022.
Ja, för du är ju här anonymt idag för att dela din historia. Men vad är det ändå som gör att du liksom sitter här, att du vill dela med dig? För som vi sa till dig innan, alltså det är så modigt och starkt.
Mm. Det är egentligen för att jag vill att andra där ute ska höra att det finns någon som dem. Att vi går igenom samma saker. Jag vill bara att ingen ska känna sig ensam. Och att ingen ska känna att de är fast.
Mm.
För det är man inte. Jag vet att man känner så. Jag vet verkligen hur det känns. Men förstå att jag finns här. Och jag vill jättegärna hjälpa folk. Och jag har ju skrivit det många gånger. Ifall någon behöver tips och råd, snälla skriv till mig så hjälps vi åt.
Mm. Men du kom till Sverige när du var 3-4 år gammal. Precis. Men var är du född och minns du hur det var att liksom komma hit?
Jag är ju då född i Kurdistan. Jag minns inte mycket av det, men jag har ju varit där många gånger.
Mm.
Vi har ju varit där, eller jag bodde hemma då. Vi var väl där kanske varje sommar.
Mm.
Så liksom, jag vet ju hur det är där och jag vet att även många där inte vill leva så som där. Och att många där måste gömma saker. Många kusiner som har behövt gömma saker. Och jag har en specifik kusin som jag har kunnat klicka med för att hon förstår.
Mm.
Och det känns så skönt att det finns en som förstår av alla där. För då jag känner mig lite tryggare att åka dit.
Men du är ju uppvuxen i en liten stad i Sverige. Mm. Hur var din uppväxt där?
I början, jag trodde ju liksom att jag levde som vem som helst. Allting var normalt. Eller jag trodde typ att först att mina föräldrar var bara stränga, tänkte jag. De var bara stränga, liksom. Det är väl inget konstigt. Alla har väl stränga föräldrar, tänkte jag.
Mm.
Men sen fick jag ju inte gå på till exempel sleepover som mina tjejkompisar hade. För att de hade bröder hemma. Fick jag inte gå. Sådana skoldiskor och sånt. Jag missade allt det där. Fick inte gå. Vissa lektioner fick jag inte gå. Sex år samlevnad. Nej, får jag verkligen inte gå på. Så sådana saker. Det liksom, jag började märka av saker sakta, sakta. Och sen blev jag så här, men varför är inte mina vänners föräldrar så här? Varför är bara mina så här? Och sen såg jag ju ett mönster mellan de som var ifrån samma land som mig. För att jag känner många tjejer som är det. Och det var då jag insåg att det är ju något som händer här.
Mm.
Som inte mina svenska kompisars föräldrar är. De är inte så. Då började jag undra lite, vad är det här? Och jag har ju 3 bröder.
Mm.
Alla 3 äldre. Och jag märkte ju att de fick göra allt. Verkligen allt. Fick ha flickvänner, fick vara ute sent. Liksom göra exakt vad de ville. Men inte jag. Och det var ju då jag också bara, varför får jag inte vara kär?
Mm.
Varför får jag inte ha en pojkvän? Och det är ju svårt som ung också att förstå att man inte får vara kär. Mm. För det kommer ju naturligt.
Mm. Exakt.
Och jag minns, det här är lite roligt. När jag var i förskolan så minns jag att jag hängde med en tjej. Och jag antar att hon tyckte om den här killen då. För att han kom fram en gång på rasten och kysste henne på läpparna. Och jag som liten fick ju panik. För jag tänkte hon kommer få problem från sina föräldrar nu. För jag har ju hört från min mamma att du får inte röra någon kille. Ingen kille får röra dig. Så jag får ju panik som liten.
Oh.
Så jag minns att jag sprang in på toaletten. Så här blötte min hand. Sprang ut och torkade av hennes mun. Och hon blev så här, vad gör du? Och jag var så här, men så här, gjorde jag fel?
Oh.
Jag fattar ju inte.
Nej, men det gör man ju inte för att man har inget att jämföra med.
Ja,
liksom.
Jag fattar ingenting. Nej. Jag trodde att jag liksom hade räddat henne nu. Ja. Att, liksom så här, varsågod. Men det var inte alls så.
Nej.
Jag typ förstörde hennes första kyss. Men jag visste inte.
Nej. Mm.
Nej, för du tänkte såklart att oj, nu gör jag rätt, nu skyddar jag henne.
Exakt.
Från det.
Mm. Och jag vet inte varför just den här händelsen fastnade i mitt huvud. Men jag minns det så väl.
Mm.
Jag antar väl att för att jag kände så...
Ja, precis. Sen,
nu gjorde jag jättefel.
Mm. Mm.
Och det var då jag tror allt så här krockade där.
Mm.
Det var då jag typ fattade.
Ja. Men när skulle du säga, alltså nu om du ser tillbaka, när liksom, när började det här förtrycket?
Alltså, kanske i puberteten skulle jag säga, faktiskt.
Mm.
Då, för då tror jag att också att, för att till exempel min mamma gifte sig väldigt ung, jag tror hon var 16 eller något. Så jag tror att hon själv fattade att så här, vid puberteten kommer hon börja tycka om killar och då kommer hon börja se förändringar på kroppen och så. Vilket jag gjorde, och jag vågade inte ens prata med mamma om typ mens och sånt. Jag trodde att det var något fel först i början. För att jag hade fått höra sen jag var liten från min mamma att alltså, bröllopsnatten är ju liksom ett stort...
Ja.
Det är en stor grej. Och jag har fått höra om det sen jag var liten. Att bröllopsnatten är viktig. Du måste blöda då. Och då var jag så här, men vad menar hon med blöda? Så här, mens. När jag såg min mens var jag så här, menar hon, har jag gjort, nu har jag gjort fel typ. Alltså jag var så förvirrad som liten. För jag får ingen riktig information. Jag vet inte vem jag ska vända mig till. Jag får bara höra det min mamma säger. Och jag vet inte vad som är rätt och fel. Jag vet ingenting. Jag känner mig så vilsen. Och jag gjorde verkligen det jättelänge. Jag har känt mig väldigt, väldigt vilsen. Och jag har ju liksom fått lära mig allt det här själv. Och söka upp och kolla vad hederskultur är. Och allt det här. Och fått reda på att bröllopsnatten, allt det där, det finns inte. Det är liksom falskt. Men jag visste inte det. Jag gjorde verkligen inte det. Jag trodde på det på riktigt. Och jag var livrädd. Jag var verkligen det.
Och det, var det som att det kändes som att så här, det är bland det viktigaste i mitt liv, att jag ska blöda på bröllopsnatten och att, det, att jag ska liksom åstadkomma det.
Absolut. Jag minns ju att jag, alltså förut när jag var så, jag kallade det för hjärntvättad, för jag tror seriöst att jag var det. Jag minns att jag på riktigt såg ner på folk som hade typ pojkvänner, för jag visste att liksom, de hade gjort saker och att under bröllopsnatten så kommer de inte blöda då. Jag såg på riktigt ner på dem. För att jag tänkte, ni har gjort jättefel.
Nej, men för du skrev till oss också att du liksom alltid har fått leva med regler. Vad kan det vara liksom för regler? Eller vad har det varit för regler?
Ja, för det första att jag får inte bli tillsammans med någon. Absolut inte, jag får inte ha pojkvän. Jag får inte ta på mig det jag vill. Jag måste alltid liksom, jag måste vara täckt. Det får inte vara för tajt. Ja, min sommaren så åkte jag ju hem till mina föräldrar. Jag hade på mig en klänning. Jag trodde att jag tänkte liksom, det här, de kan inte säga någonting.
Det här är en bra outfit.
Ja, för det var liksom en lång klänning. Jag hade på mig en kofta över. Jag åker dit och mamma säger gå och byta om. Och jag bara, men varför? Hon bara, den är för tajt. Så jag måste hela tiden kolla, så att jag måste nästan fråga dem, är det här okej? Innan jag har på mig någonting. Vilket till slut blir väldigt jobbigt, för till slut blir jag så här, det är varmt. Ja. Jag snälla, ha på mig något annat. Så här. Det, jag har inte fått som liten typ gå på sport. Jag älskade fotboll. Fick inte gå. Till och med så här, konstiga saker som att som liten fick jag inte åka karusell. För att de ansåg att du vet, när du åker snabbt att man kan blöda. Alltså att jag som liten även behövde tänka på sånt, vilket är, för mig är det jättesjukt. Och att höra sånt, eller så här, jag minns ju att flera av mina vänner tyckte om att rida och så här, de hade hästar och så. Aldrig fick jag liksom gå och vara med dem och testa, för att då kan du också blöda. Så det är så här, allt som har med liksom underdelen att göra, vad man liksom så här, man behövde typ skydda. Alltså jättesjukt som barn att behöva tänka så där.
Precis.
Och att ja, men i skolan, ja, men som jag sa, vissa ämnen du får inte gå. Du får inte vara ute för sent. För sent för dem kanske är klockan 8. Efter det får du inte gå. Och det var så här, det var ju svårt för mig ibland att se mina vänner gå ut och göra saker. Det kändes som att jag missade så mycket. Jag gjorde verkligen det. Och det gör jätteont att tänka tillbaka på det, för att det var så många gånger jag ville vara med på saker, men jag fick inte det. Och så var jag bara hemma och fick bara acceptera det.
Mm.
Och det var jättejobbigt. Verkligen. Men det som kanske har varit mest jobbigt för mig är att tänka på att du inte får vara kär. Att jag liksom måste stoppa mig själv från att bli kär. Vilket, liksom, kan man göra det? Mm. Går det ens att göra det?
Nej.
Det går inte.
Nej.
Och då måste jag gömma det. Och jag har behövt gömma så många känslor. När jag bodde hemma, det var så svårt för mig. För då, om jag behövde gråta ut, så var jag tvungen att lämna huset, gå till en av mina kompisar, gå ut, alltså få ut allting, gråta, komma hem, låtsas som att allt är bra. Mm. Allt är okej. Okay. Liksom om jag har haft kärleksproblem, jag kan ju inte ta upp det med dem. Jag kan ju inte det. Så jag har fått dölja så många känslor och dölja bara så mycket av mitt liv.
Mm.
Jag tror inte de vet hälften av mitt liv. De gör inte det.
Ja, för har det hänt att du liksom har blivit kär i någon som du vet att så här, jag får inte vara kär i den här personen, och vad har hänt då liksom?
Alltså jag kan berätta en sak som hände mig, vilket var jättehemskt. Jag blev tillsammans med en kille. Det var ju hemligt såklart. Och varje gång jag skulle träffa honom så fick jag ju åka dit han bodde. För jag kunde inte vara i den staden jag var i ifall någon skulle se oss.
Mm.
Och jag var ju öppen med allt till honom.
Så ja, han visste att det var hemligt. Liksom.
Mm. Och han visste hur mitt liv var, att jag levde i hederskultur och hur mina föräldrar var och allting. Och han drog ju nytta av det till slut. För att efter några år så sa han, om du gör slut med mig så kommer jag berätta för din familj. Och jag kommer skicka bilder till dina bröder.
Åh, fy fan.
Ja. Och han gjorde det.
Mm. Han skickade bilder.
Han skickade.
Och vad hände då?
Alltså, det här var då, det roliga var, jag och min kompis, vi satt i bilen. Vi var på väg till polisstationen.
Mm.
För att jag ville anmäla honom för hot.
Mm.
Såklart.
Ja, såklart. Det
han
är
hade
hot.
Hotat mig i, jag tror, ett halvår.
Ja.
Vi var på väg dit. Och han skriver, jag har skickat. Alltså, jag tror inte någon förstår. Alltså, jag skakade. Alltså, och min vän är ju från samma land. Hon jag var med.
Mm.
Och hon fattade alltså att nu är det kaos. Alltså, nu, jag visste inte vad jag skulle göra. Alltså, jag har aldrig varit med om något värre, tror jag. Mitt hjärta gick verkligen i 1 miljon.
Mm.
Och jag vågade inte gå hem. Alltså, jag grät. Och även i polisstationen, jag kunde inte ens prata. Jag grät. Jag kunde inte göra något annat än att gråta. Och sen får jag ju massa samtal. Och jag vågar inte svara först. Och sen försöker jag lugna ner mig. Och sen svarar jag på mamma. Och hon bara skriker på mig. Och hon sa först att vi ska till en läkare för att se om du är oskuld eller inte. Och sen kunde jag inte prata mer. Jag bara la på. För jag kunde seriöst inte prata.
Mm.
Sen efter några timmar så går jag hem. Min bror öppnar och han säger, kom, vi ska prata i köket. Och tack gud, min pappa var inte hemma den dagen. Min pappa vet, alltså ännu idag, han vet inte om det här.
Okay.
Hade min pappa vetat, tror jag att det här blivit mycket, mycket värre. Det är jag nästan säker på.
Mm.
Men jag går in i köket och jag sätter mig ner och jag vågar inte ens kolla på dem. Jag bara kollar ner. Och även de är helt tysta först och sen frågar de bara, vad fan tänkte du? Så här, vad är det här? Och jag var så här, vad ska jag säga? Det är vad det är.
Mm.
Och nu, alltså jag kände mig, Alltså att ens bröder ser såna bilder, alltså
nej.
Vem vill det?
Nej, precis.
Och jag minns att det här gjorde jätteont att höra. En av mina bröder kallar mig för hora. Alltså att höra det från sin bror. Det gjorde jätteont.
Mm.
Men de gjorde inte mer just där och då. Men de tog bort mitt lås ifrån min dörr. För jag hade en sån där, men de tog bort det samma dag.
Mm.
Jag märkte att de blev ännu mer stränga. Ville se vad jag gjorde. Vem jag var med. Så det blev som att jag blev ännu mer fast efter det där.
Mm.
Och än idag har de inte glömt det. De tar fortfarande upp det fastän jag har sagt till dem att snälla ta inte upp det. Jag mår jättedåligt av att höra det, men de säger att de också mår dåligt av det som har hänt. Som att allt är mitt fel.
Mm.
Liksom att jag inte borde gjort så. De tänker inte på att han borde inte gjort så.
Nej, precis.
Nej.
Utan allt blev bara på mig.
För det är ju han som har gjort fel.
Exakt. Liksom,
absolut inte du.
Nej.
Men jag tänker, vad hände hos polisen?
Polisen, tyvärr blev det inte så mycket utav det. Jag tyckte att de dröjde ut på det så länge. Jag har alla bevis än idag. Jag har verkligen allt. Och jag skickade allt till dem. Men det tog så många månader att jag till slut bara, det är ingen idé.
Nej.
Inget händer.
Nej.
Så till slut går jag bara upp. Men som tur, jag tror att, om jag minns rätt, att de ringde honom i alla fall. Så han visste ju om att han hade blivit polisanmäld.
Ja.
Och att han, jag tror att han var lite rädd för polisen så där. Han ville inte ha problem. Så han har ju lämnat mig i fred.
Mm.
Men jag kände ju mig så hjälplös.
Såklart.
Alltså verkligen. Jag litar ju på att polisen kunde göra något och kunde finnas där. Men de var inte det. Tyvärr. Det var jättejobbigt.
Men jag tänker också, alltså jag är så, blir så tagen av allt du berättar. Men jag tänker också, under din uppväxt och reglerna och vad du behövde förhålla dig till, fick du förklarat för dig varför? Alltså varför du som tjej inte fick vara med på vissa lektioner, inte bli kär? Sa man till dig varför?
Allt handlar ju om oskulden.
Mm.
Att man får inte tappa det. Man måste vara gift. Du måste blöda. Alltså de trycker in det här med mödomshinnan och att den spricker och allt det, men den finns ju inte.
Nej.
Och det är det jag inte fattar. Alltså anledningen till varför man blöder är för att du är obekväm. Du är inte liksom, det är därför. Och de har gjort det till att tjejen ska få ont.
Ja.
Det ska man ju inte ha. Det ska man ju inte. Men att de tror verkligen på det. Det går inte att ändra. För att de har ju fått höra det här också sen de och så.
Ja, alltså, det är så djupt.
De vet ju inte,
nej.
De vet inget annat.
Nej.
Det går inte att säga annat. Ser du emot så kommer de ju tro att du har tappat oskulden och vill skydda dig själv. Och då får du ännu mer problem.
Mm.
Så det går inte att ens att ta upp det. Jag har aldrig ens försökt, för jag vet redan.
Så, men om man skulle ifrågasätta, alltså är det bara så här, men det här är liksom, så här har det alltid varit och så här ska det fortsätta vara. Eller vad händer om man ifrågasätter?
Alltså, för det första kommer de... det känns som att ingen lyssnar. Det känns som att det känns som att de tror att de har facit i huvudet.
Mm.
Och att det här är rätt, för så här har det alltid varit. Och att när jag har sagt åt till liksom mina bröder, då har de sagt du har blivit svensk.
Och vad har du sagt då till dina bröder som har,
alltså... Ja, men till exempel, ja, men att jag typ vill vara kompis med killar.
Mm.
Eller att jag vet mina rättigheter, liksom du får inte hota mig och du får inte säga sånt. Och det här hände faktiskt inte ens för länge sedan. Det var för några veckor sedan jag sa till min bror. Och han sa, du har blivit så svensk. Bara för att jag vet mina rättigheter. Och att, alltså, vadå jag har blivit svensk?
Mm.
Jag är inte svensk. Men jag vet att det här är fel, det ni gör.
Men jag tänker också, alltså... Du har ju sagt nu att du har bröder och sådär. Lever de under något som helst förtryck? Eller är de fria att välja själva?
Nej, alltså det enda jag tänker är att de, för jag minns min bror sa så här till mig. Han sa, Jag har ett ansvar. Han bara, jag måste hålla koll på dig åt familjen. För att han bor i samma stad.
Mm.
Så jag tror att de också känner att de måste ha koll på mig. Att det är liksom här föräldrarna säger åt bröderna, håll koll på systern. Mm. Och de känner att jag måste göra det. Annars får jag problem från föräldrarna.
Ja, exakt. Mm.
Så det är det här, det går ju bara runt.
Mm. Ja, det blir en ond spiral.
Ja, liksom, så att din uppgift är att behålla oskulden. Deras uppgift är att se till så att du inte blir av med oskulden. Ja. Alltså.
Och att jag liksom inte gör saker för att förstöra deras rykte. Ingen ska liksom tycka att men hon är en dålig dotter eller det är en dålig familj. Det där får inte finnas. Det ska vara god familj, bara bra rykten. Ingen ska prata någonting om en. Vilket är omöjligt för att folk pratar ändå.
Ja, exakt.
Det spelar ingen hur bra det är. De kommer prata. Mm.
Ja, och så här skit händer. Alltså det händer alla. Liksom. Det är en del av livet.
Det är det jag menar. Det känns som att de har inte låtit mig göra misstag i livet för att jag ska lära mig. Men jag måste. Hur ska jag veta vad som är rätt och fel? Hur ska jag veta vad jag vill i livet? Precis. Om jag inte får göra fel.
Mm.
Men det känns som att de säger bara gör si och gör så. Om du inte gör si och du inte gör så, då får du problem.
Mm.
Och jag kan inte leva så som de vill. Och det är många som inte kan. Det är jättejobbigt att leva så. För då lever jag inte mitt liv.
Nej.
Jag lever ju liksom deras liv.
Mm.
Det de vill. Men det är absolut inte det jag vill. Jag har bara ett liv. Jag kan inte bara liksom låta någon annan bestämma.
Men när skulle du säga att du förstod att du levde i det här förtrycket? Var det liksom, alltså, finns det någon specifik händelse som har varit så här shit? Eller, liksom, eller var det bara med att det liksom smög på?
Jag tror bara det smög på. Som sagt, jag märkte att de här små detaljerna, att jag fick inte göra vissa saker. Jag märkte att andra fick det. Och det väckte ju något i mig. Det liksom väckte ett frågetecken och jag blev så här, varför? Varför är det så här? Men som jag sa i början var jag ju hjärntvättad. Jag trodde på allt. Jag trodde att det var rätt.
Mm.
Tills jag då blev kär i någon. Och jag kände att jag kan inte leva så som de vill. För enligt dem, om man blir kär, då vill de att direkt ska du presentera honom för familjen. Direkt ska ni förlova er. Direkt ska ni gifta er.
Mm.
Hur ska jag veta hur han är?
Nej.
Nej.
Alltså,
hallå. Man måste ju lära känna varandra.
Ja. Ja. Och människor ändras ju genom tiden. Jag menar, han jag berättade om var ju jättebra i början.
Mm. Ja, såklart.
Och sen, efter 2 år blev du ju en helt annan människa.
Mm.
Men de vill att liksom det ska gå snabbt.
Mm.
Och sen när du är gift så säger de, då får du göra vad du vill. Men då är det ju mannen som bestämmer över mig.
Ja.
Vart kommer jag in då? När får jag bestämma?
Mm.
Jag får inte det. Först är det mina föräldrar. Sen blir det min man.
Ja, precis.
Det är aldrig jag.
Nej. Men typ som så här med att du inte fick vara på sexualundervisningen. Alltså sket du i de lektionerna då? Eller gick du dit ändå? Alltså hur reagerade inte skolan när du inte fick vara på de lektionerna?
Jag ljög för mina föräldrar.
Ja.
Jag var ju där med mina vänner, jag minns det.
Mm.
Men jag fick ljuga, jag sa jag gick inte.
Ja.
Jaha.
Och det har ju fått göra med massa saker.
Mm.
Säga att jag inte var där och jag gjorde inget och lalala. Men alltså, det är viktigt med sex och samlevnad.
Ja,
såklart.
Och jag visste ju det. Därför gick jag. Men jag visste att jag inte kunde säga det. Mm. Så vad ska jag göra? Får jag ljuga? Och det blir ju lite deras fel att jag blir tvungen att ljuga. För jag kan ju inte vara ärlig.
Nej.
Då får jag bara problem.
Vad skulle du säga är den största skillnaden mellan dig och dina bröders uppväxt?
Oj, allt.
Mm.
Verkligen allt. Jag kan inte. Jag menar, de fick ju gå på allt i skolan. Fick vara vän med vem som helst. Fick ha massa flickvänner. Tog hem dem. Och jag träffade ju alla. Alltså, allt. De är ju liksom fria som fåglar.
Mm.
Fick bestämma exakt hur de ville. Och, alltså, om de ville flytta fick de göra det. för mig, jag sa ju det här till, det var ett mirakel att jag fick flytta till Stockholm.
Mm.
Alltså ett mirakel. Jag är fortfarande chockad att jag är här.
Mm.
För aldrig i livet att jag trodde att det skulle hända. Verkligen aldrig. Jag trodde inte det.
Men har din familj försökt gifta bort dig eller så, liksom para ihop dig?
Inte gifta bort. De har varit så här, gett förslag.
Ja. Mm.
Och då har det varit så här kusiner eller till exempel en familjevän som är jättenära oss. För de vill att jag helst gifter mig med någon där de, som de känner.
Mm.
Men så som de känner någon betyder inte, alltså det betyder inte att de är så som de visar för mina föräldrar.
Nej.
Förstår ni?
Mm.
Alltså om jag skulle bli tillsammans med den personen de föreslår, då kanske han är något helt annat än vad de tror.
Exakt.
Mm. Liksom de är inte tillsammans med honom.
Nej.
Så därför gillar jag inte att de sitter och ger förslag, för att ni vet inte. Ni gör inte det. Jag måste veta. Men jag får inte vara tillsammans med någon. Så jag vet, alltså det är så konstigt det här med hur de har tänkt att man ska hitta sin partner i livet.
Mm.
Många har ju bara fått vara med någon.
Ja, man blir tilldelad. Ja. Liksom. Mm. Men har du då bara så, nej jag vill inte, när de har gett förslag? Eller har du bara, nej? Alltså...
Ja, jag har ju sagt nej.
Ja.
Jag har ju sagt nej, men jag har inte sagt jag ska gifta mig med vem jag vill och sånt. Alltså jag vill inte, för jag vet att det kommer väcka frågor i dem. Och då kommer de tro att jag vill gifta mig med någon som... De tror att jag vill gifta mig med någon kriminell och sånt. Alltså deras tankar flyger upp i, jag vet inte vad.
Mm.
Nej, det är inte det jag menar. Det jag menar är, jag vill gifta mig med den jag blir kär i.
Ja.
Alltså, punkt.
Men man vill heller inte göra en scen. Liksom.
Ja,
mm.
Det är det jag alltid försöker undvika.
Mm.
Så även om de säger något fel nu, för tiden är jag bara tyst.
Ja.
För jag orkar inte.
Men när du liksom ändå började förstå, som du nämnde, att så, okej, jag har det inte på samma sätt som mina kompisar, jag är begränsad, jag förhåller mig till regler. Var det någon gång som du försökte få hjälp, alltså så i skolan, av någon lärare, någon kompis eller något sånt?
Alltså, det, jag kan berätta ett som, det hände ju inte för länge sedan, men innan jag fick flytta till Stockholm så blev jag ju tvungen till att flytta till en annan stad. För att min bror pluggade där. Så jag var tvungen att flytta dit för att jag sa att jag ville plugga. Men då sa de, men då har du bara det här valet. Då tänkte jag, men åtminstone får jag plugga.
Mm.
Så jag gjorde det. Jag var där. Trivdes inte alls. Efter, jag tror ett halvår, jag blev så trött. Alltså jag blev så trött. Och jag bodde i en, i ett sånt studentkorridor.
Ja.
Jag minns bara hur dåligt jag mådde. Och då väcktes alla de här tankarna med att jag orkar inte leva så här.
Mm.
Alltså varför har jag fått, varför måste jag bo här? När jag ser alla mina vänner, de flyttar dit de vill och pluggar där de vill och gör vad de vill, blir kär i vem de vill, och här är jag och kan inte göra något av det där. Och jag blev så trött. Och det var där jag tog kontakt med, för det första, GAPF. Tog jag kontakt med. Jag tog kontakt med några andra organisationer, minns jag inte vilka det var. Men jag minns att jag fick kontakt, jag fick en kontaktperson. Satt och pratade med honom på ett café. Och jag sa att jag ville rymma. Jag ville verkligen rymma därifrån till Stockholm. Det var min plan.
Mm.
Jag var liksom seriös. För jag orkade inte mer. Jag var så trött på det här. Så jag ville rymma. Sen går det en tid och jag funderar, och jag är ju livrädd egentligen. För jag vet att jag måste avbryta all kontakt med familj, släkt, allihop. Jag vill ju inte det egentligen.
Nej.
Men det kändes som att antingen det här, eller så måste jag fortsätta leva så här. Jag måste det. Sen minns jag att jag ringde min mamma och jag sa, mamma, alltså snälla, jag mår så dåligt. Alltså jag mår så dåligt. Jag slutade gå i skolan till och med för att jag mådde så dåligt. Jag orkar, jag hade ingen energi kvar. Och det kändes som att jag var så ensam. Och jag sa, snälla mamma, alltså snälla, snälla, prata med familjen, prata med pappa, säg hon mår inte bra, hon mår inte bra, hon måste bort därifrån. Och jag sa, snälla, jag kommer komma in på Stockholms universitet. Jag vet det. Och hon sa, först var hon ju lite emot det, men sen sa hon, vad sa din bror? Min bror hade ju sagt att kommer du in på universitetet så bryr jag mig inte. Jag kom in.
Mm.
Då sa jag till mamma, mamma, jag har kommit in och min bror säger att det är okej. Och då sa hon okej, men då ska jag prata med pappa och så får vi se. Och sen ringer hon upp och hon sa, hon undrar hur jag ska bo. Då sa jag ska bo med en tjejkompis. Hon sa okej, men vem är den här? Jag får liksom frågor om henne. Jag sa, men hon är från samma land så här. Hon, det är en bra tjej så här. Det är ingen, ni behöver inte vara oroliga, jag kommer inte bo själv.
Mm.
Och det var då de lät mig flytta. För att de visste att hon kommer inte vara själv. Ah. Och den här tjejen har liksom samma regler som oss.
Ah.
Och det var då jag fick flytta. Men jag stannade inte där länge. Och efter det ville jag ju flytta själv.
Mm.
Och det var ju då jag tänkte göra det utan att någon visste först.
Mm.
Sen såg min bror på Facebook att hon jag bodde med hade lagt upp att hon sökte en ny roommate.
Okej. Okay. Så att han fattade att du hade flyttat ut då.
Ja, att jag skulle göra det. Så han ringer mig, han bara, vad fan gör du? Och jag bara, vadå, får jag inte bo själv? Han bara, nej, vad är det du tänker? Jag bara, vadå? Jag bara, vad är felet? Jag bara, jag kommer bo liksom i en studentetta. Det är bara studenter runt omkring mig. Vad är det värsta som kan hända?
Mm.
Han bara, nej, du får inte. Alltså han bara, du får inte göra det. Jag bara, varför? Jag bara, säg en anledning nu. Varför? Och han sa, då vet vi inte vad du gör. Så det känns ju hela tiden som att de måste veta vad jag gör.
Mm.
Det liksom kliar i dem. De måste veta vad jag gör.
Mm.
Och jag minns jag var så på dem. Jag bara, jag ska flytta. Jag bryr mig inte. Jag ska göra det. Jag klarar inte av att bo här. Jag ska göra det. Och samma sak där igen så vände jag mig till mamma. Alltså det är min mamma som verkligen har, fastän hon håller ju med allt det här med hederskultur, men hon vill också se mig glad.
Mm.
Och det är bara mamma som känner så. Så därför har jag, hon ändå hjälpt mig så mycket. Hon har verkligen det. Utan henne hade ju inte kommit någonstans. Så hon fick ju igen övertala alla. Jag vet inte hur hon gör det, men hon måste övertala dem och säga. Mm. Alltså, och jag fick ju ljuga och säga att ja, men mina grannar är mina klasskompisar.
Ja.
För att de skulle vara mer okej med det. Mm.
Men då när du ändå liksom, ja men, de gångerna när du har sagt emot eller ifrågasatt eller så här, ge mig en anledning eller nu ska jag göra detta, är du aldrig rädd?
Absolut att jag är rädd. Jag tror att ju äldre jag blivit så har det släppt lite. Särskilt nu när jag vet att det finns en lag.
Mm.
Att det är olagligt.
Mm.
Så jag tror att det är lite därför. Och för att jag vet att de vet att jag hade kunnat polisanmäla dem.
Mm. Mm.
Så jag tror att de också har en så här liten rädsla. För jag har ju hört förut från mina föräldrar att till exempel andra familjer, att deras döttrar har polisanmält till exempel pappan. Och förut var jag så här, varför gör de det? Det är deras pappa. Nu fattar jag ju exakt varför.
Mm.
Alltså absolut. Så det är nog därför jag har vågat säga till mer. Och för att jag är så trött.
Mm.
Alltså man hamnar ju till slut i en, man hamnar någonstans där man kan inte mer. Man orkar inte mer. Man gör inte det. Och liksom, hur länge ska jag bli kontrollerad?
Mm.
Var det, alltså, jag klarar inte av det.
Jag får på tal om att kontrollerad, så din bror flyttade ju efter dig.
Ja.
Så han flyttade också till Stockholm.
Exakt.
Hur var det och hur känns det liksom?
Alltså, det var jättejobbigt för mig att ens höra att han skulle flytta hit. För att jag kände ju mig liksom, innan han kom då, fri på gatan.
Ja.
Mm. Alltså jättefri. Verkligen. Och sen nu när han kom så har jag varit så här rädd över vem jag är med och har liksom behövt kolla runt så här. Är han här? Är han inte här? Och det är jobbigt.
Det är, ja, såklart. Alltså, det är jättebegränsande. Alltså.
Ja, att hela tiden behöver liksom kolla, är han här? Alltså, vad är han? Jag vet att han är på stan ofta och så. Varje gång jag är på stan så ser jag till att liksom kolla runt och så att han inte ser att jag är med någon jag kanske inte, som han tycker att jag inte borde vara med. Om jag liksom är kanske med en killkompis eller någonting. Alltså, han hade ju fått flipp på stan.
Mm. Ja, för det tänkte jag. Vad skulle hända om han såg dig, ja, men till exempel på stan med en killkompis?
Alltså, jag vet inte. Jag vet inte. Jag, alltså, för grejen är, typ för någon vecka sedan så ringde en killkompis mig och han ser ju bara ett killnamn på min min mobil.
Ja, du var med din bror när en killkompis ringde.
Ja, och den var liksom så. Jag brukar ofta ha den så.
Ja,
men,
ja.
Så han ser att det är ett killnamn.
Mm.
Och jag bara fryser. För jag är så här... Nu... För jag hann inte ens tänka på... Som jag sa innan, jag tänker på lögner. Vad jag kan säga, jag hann inte tänka. Jag hann inte tänka. Och han ser det och jag får panik. Och... han bara, vem är det där? Och jag försöker förklara att det är en klasskompis. Och han vägrar ju tro på mig. Han bara, jag kommer ringa familjen nu. Jag bara, varför ska du göra det för? Jag bara, du vet att jag kommer få problem. Varför ska du göra det? Och jag börjar gråta direkt. För jag blev ju påmind om det som har hänt med den killen.
Mm.
För jag vill inte ha mer problem med familjen. Jag orkade inte mer. Och han sa, du vet ju vad som gäller. Alltså att jag inte får vara i närheten av killar. Och han blev jättearg på mig. Och jag visste inte, jag kunde inte göra mer än att bara gråta och gråta och gråta. Jag kunde inte det. Och att han sa att han skulle ringa familjen när han vet vad som kan hända. När han vet att alla kommer vara emot mig. Jag kommer behöva... Ja, men... Bara... rymma ifrån allt. Och att han gör en sån stor scen av att någon ringer mig. Och även efter det, för jag gick hem efter det, när jag var hos han, jag klarade inte av att vara kvar. Han skrev ju till mig på morgonen därefter och frågade samma sak, vem är det? Behöver jag vara orolig? Vad heter han? Alltså alla de här frågorna, det kändes som att det var någon polis här och det var utredning liksom.
Mm.
Och jag får alltid samma känsla när sådana här saker händer. Alltså det är något här i bröstet som händer på mig. För det känns som att... Alltså jag vet inte ens hur jag ska förklara den känslan. Men det är som att jag bara vill försvinna.
Mm.
För jag klarar inte av att... Det känns som att alla är på mig.
Mm.
Varje gång, hela tiden, hade en tjej ringt min bror. Vem hade reagerat? Inte en enda person.
Nej.
Alltså, ingen hade sagt någonting. Men när det är jag, då blir det kaos. Mm. Och han sa till mig, han bara, jag har inte kunnat sova på hela natten för jag har tänkt på det här. Alltså, liksom, vad är det som har hänt? Jag fick ett samtal.
Mm.
Jag fick ett samtal. Och det har blivit värsta grejen, som att jag har gjort det dummaste som finns i hela världen. Att han inte ens kan sova då.
Ja, men du beskrev ju oss innan att det är som att du lever ett dubbelliv.
Mm.
Alltså, kan du utveckla det? Liksom, vad menar du med det?
Alltså, det här dubbla livet är att jag lever ett liv som mina föräldrar ser, som mina syskon ser, och jag lever ett liv som de inte ser.
Mm.
Och det är ju, då menar jag att jag har behövt ljuga för dem om mer än halva mitt liv. Jag har behövt ljuga om allt. I princip. De vet inte att jag kanske har klänningar ibland. De vet inte att jag hänger med killar ibland. De vet inte att jag är ute sent ibland. Jag kan aldrig säga sånt. Verkligen aldrig. Och hade de vetat hur jag lever, tror jag inte ens jag hade suttit här idag. Om jag ska vara ärlig.
Du sa ju det, eller du berättade i början att du driver Instagram-kontot som heter Mot hederskultur. Och det var ju så som vi fick kontakt, för vi hittade det kontot i arbetet med den här serien och blev så här: wow, det finns så mycket att lära sig, och det är också så starkt att få ta del av de här berättelserna från framförallt då unga tjejer. Men alltså, vad är det som driver dig till att ha det här kontot?
Det som driver mig är, jag tycker att det är så intressant att se eller att höra andras historia, vad de har gått igenom, och jag känner ju igen mig i så många. Och jag blir så glad när folk skriver och säger att det har hjälpt dem och att de inte känner sig ensamma och att de ser att det finns ett sånt konto. Alltså, jag har aldrig sett ett sånt. Jag vet att jag som liten hade uppskattat det här så mycket.
Mm.
Jag hade verkligen det. För då hade jag sett att det fanns någon jag kunde skriva till, för som jag säger innan, jag visste inte vad jag skulle vända mig till. Jag visste inte det. Och också att jag vill att de som undrar varför deras föräldrar inte är som andra och kanske inte förstår att det är hederskultur, ska kunna läsa och fatta att det är det. Och då kunna söka hjälp innan, ja, men det kanske blir värre.
Mm.
Så det är allt det. Jag tror liksom att lilla jag hade älskat det här och hade älskat det jag gjorde, och det gör mig jätteglad.
Mm. Men hur ser du liksom på framtiden? Tänker du att du kanske alltid kommer behöva leva det här dubbellivet, eller har du någon slags förhoppning om att du ska slippa göra det?
Jag kommer absolut behöva fortsätta det här dubbla livet, och om jag vill gifta mig med den jag vill, vilket jag kommer göra, så vet jag att jag kommer behöva bryta kontakten med familj och släkt. Sen är det upp till dem om de vill komma tillbaka eller inte. Men det är ju ett val jag får göra, för jag vet att det inte finns ett annat sätt. Det gör jag tyvärr inte det. Och jag är medveten om det. Så, och jag är beredd på det också. För jag vill inte gifta mig med någon som jag inte vill vara med. Och fortsätta leva livet så här. För det kommer ju fortsätta. För att mannens familj kommer ju också ha åsikter och vilja att jag är på ett visst sätt. Och jag klarar inte av det. Jag gör inte det. Så jag vet att utvägen är att bryta kontakten. Och det blir jag ju tvungen till att göra. Fastän jag kommer ju absolut sakna min familj. För jag ändå, jag älskar ju dem ändå.
Mm.
Klart jag gör det, det är min familj.
Mm.
Liksom, särskilt min mamma. Jag blir typ ledsen av att tänka på att jag måste bryta kontakt med mamma. För hon är verkligen, hon har varit så viktig för mig. Även när, hon har ju varit emot mig många gånger, men hon har också varit med mig många gånger.
Mm. Mm.
Så det kommer nog vara det jobbigaste. Men jag hoppas att hon bryr sig om mig tillräckligt. Att hon inser att nej, men hon måste få gifta sig med den hon vill.
Ja.
Jag hoppas det.
Kan det vara farligt att bryta kontakten med sin familj?
Jag tror absolut att det kan. För de kommer ju se det som att du bedrar dem. Som att så här, de tänker ju allt vi gjort för dig och du är så här mot oss. De fattar inte att de har gjort fel. Det är ju det som är grejen. Mm. De fattar inte det, utan de tror bara att du försvinner för att nu vill du vara svensk och du vill göra vad du vill. Det handlar inte om det. Man vill bara inte bli kontrollerad längre. De fattar inte att de kontrollerar. Jag lovar, de gör inte det. För jag har hört från mina bröder så många gånger, de har sagt, du är ju fri, vad är det du inte får göra? Liksom, har du ens tänkt på vad du får göra och vad jag får göra?
Mm.
Jag tror inte, de har aldrig tänkt så. De har inte jämfört. Hade de gjort det hade de fattat.
Mm.
Men de gör inte det. För de tänker att jag får göra på det här sättet för jag är kille. Du får göra så för att du är tjej, punkt.
Mm.
Och så tänker de inte mer på det.
Mm. Nej, det är bara så det ska vara. Liksom.
Det är bara så det ska vara.
Ja.
Mm.
Då har vi kommit till sista frågan.
Ja.
Vad inspirerar dig?
vad som inspirerar mig. Mina vänner. Folk som finns för mig. Folk som till exempel Pela och Fadime. De två har verkligen visat mig att man ska stå upp för sig själv. Och jag är så ledsen för att de inte finns idag. Jag önskar att det inte var så som det är. Men jag hoppas att de liksom är fria nu. Med de två så starka. De har motiverat mig så mycket. Och de har absolut varit förebilder.
Mm.
Just till det här kontot också. De två tjejerna. Wow.
Mm. Ja, jag säger bara du. Wow. Alltså, no words. Tack så jättemycket för att du ville ge Stånges på den.
Tack själva.
Tack. Och tack för att du har lyssnat. Vi vill gärna höra dina tankar. Skriv ett meddelande till oss på Instagram. Där heter vi Angestpodden. Är du själv utsatt kan du vända dig till GAPF, Kvinnors Rätt, TRIS eller Polisen. Du kan också läsa mer på hedersförtryck.se.
Podplay.